Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hej och välkomna till avsnitt 138.
Hej allihop. Hej allihop.
Ska vi berätta varför du tvekade här nu i början?
Jag blev mulen ja. För en sak du sa.
För att jag sa att du skulle vara tvungen att grilla om vi skulle grilla.
Ja, ja. Det var utanför ramen tyckte jag. För hur vår uppgörelse ser ut.
Ja, som ett jag ber om ursäkt för det. Det var kanske hårt. Sagt.
Men du, förlåt. Så här, det blir ju påsk nu och jag tänker så här, hur många blir vi? Vi är på landet och då ska vi ha påskmiddag på lördag och då är det kanske 20 som kommer. Nej, det tar jag verkligen i.
Ja, verkligen, det är 10 är det, tror jag. 10
nej,
eller 11.
Vi är 12 tror jag.
Okej.
Okay. Ja, och det är ju bara våra söner som då inte är 12 stycken, men de har också med sig folk.
Ja.
Och då minns jag så här, du lagar ju maten då, utom det här med grillen som nu jag skulle plötsligt ta för att jag önskade kanske någonting som inte är veganskt.
Ja.
men ändå, när jag var liten och det skulle vara något, antingen man åkte iväg på semester, familjen skulle åka iväg på semester, och semester det betyder att man tog bilen och åkte till Norge och köpte smör typ, eller om det mot förmodan skulle komma någon hälsa på, då blev det alltid bråk.
Jaha.
Det blev som att det stresspåslaget, jag undrar om det inte var min mamma som blev stissig. Hon fick inte ihop det. Antagligen för att hon förväntades uträtta hemskt mycket också.
Intressant.
Vadå, det såg ut som att du tänker något?
Ja,
tänker
därför att jag tänkte, det är verkligen ingen, det har inte varit någon jätte... I början så var det lite krångel faktiskt. När du och jag skulle ha middag så kände jag att du liksom jagade upp någonting i det här. Det blev
det
som att du... Jag vet inte om du ville att det skulle bli bråk, men det kändes som att det var alltid på väg att bli bråk kring det där. Så det slutade med att jag sa... Men
under kvällen?
Nej, inför. Du var så stressad över det och det var liksom så att du drog in mig i det. Och varför har, alltså, du stressade upp mig i det där och du höll på att bli bråk faktiskt.
Mm.
Det är nog... Det har du liksom
rakt nedstigande led, ja. Precis.
Intressant.
Ja, det är någonting. Nu tycker jag att det går bra eftersom jag vet att du ska göra all mat. Men i mitt huvud är det fullt av att jag ska, då måste jag tömma det där gästrummet och skaka lakanen eller liksom täckena och göra i ordning. Och, bara det kan bli så stort för mig.
Ja, jag fattar det. Jag förstår det och jag har märkt det. Och det kanske man kan, genom att prata om det här. Nej, men det är synd för att det är ju... Det är en liksom tråkig uppbyggnad. Det gör ju också att man kanske lite grann, nu gör inte du det, men att man skulle dra sig för att oj, jag vet
nej,
att det blir så
jobbigt. Det jag egentligen vill säga är att jag tycker att det har blivit mycket bättre, men det är också för att du tar så stor del av det hela.
Ja, absolut.
Så det är ju inte så Det är inte det, men jag tänker att det där, det är ju en klassiker att när familjen väl sätter sig i bilen och ska åka iväg på semester så är ju alla rasande och helt slut och någon gråter liksom. Mm. Det är ofta en väldig stressgrej.
Mm. Ja, det kan vara. Och det konstiga är att det är ingen egentlig skillnad för någon. Det ser likadant ut för allihopa som ska ha middag eller ska iväg någonstans. Men en del reagerar så, en del tycker okej, nu kör vi liksom.
Ja, det är ju, men det är väl som att det man är lite förbannad på i vardagen, ja, men då stressen ökar. För att nu ska det vara publik här och du som aldrig och så vidare.
Ja, men det är också för att man vet inte vad som händer. Det är en massa människor som... Alltså det går inte att planera alltihopa. Det går inte att, nu ska jag säga ordet, kontrollera allt som ska hända. För väldigt mycket är nytt i det här. Mm. De ska på semester, så har ingen aning. Hur går det med planen och bla bla bla. Liksom. Ja. Vad ska vi prata om mer idag?
Jo, men vi ska prata om vad som är normalt egentligen. Vi beter oss ju på olika sätt i förhållanden. Men vad tycker vi är normalt? Vad är okej? Liksom? Mm. Så ska vi prata om när skilsmässosorgen ändrar karaktär, för det gör den förr eller senare. Vi har en lyssnare som tänker, som inte vill skilja sig och tänker så här att om man kämpar och gör allt man kan som par, då borde det ju bli bra, då borde det gå att rätta till. Mm. Och sen frågar man sig också, varför kan två föräldrars samarbete funka om man skiljer sig, men inte när man bor ihop?
Mm.
Mycket mer än det också. Du har säkert något bråk att komma med.
Mm. Du, med tanke på det vi pratade om nyss, om den här stressen och det inför middagar.
Ja.
Jag skulle vilja läsa upp en sms-konversation som du och jag har haft.
Jaha, det ska jag också göra sen, kan jag säga.
Ja, men det här tycker jag är rart. Då frågar du så här, nu ska jag kanske förklara för folk också att vi bor ju inte ihop, så att när vi säger god morgon så mässar vi till varandra.
Ja, just det.
Ja. Och då skriver du så här, god morgon min hjälte, mår du bra? En sak, sorry att gå rakt på sak här. Den 11:e ska jag ju ha damerna på middag på landet och ser inte riktigt hur jag ska få ihop allt med mat och så. Min fråga till dig, hur beter du dig den fredagen, tro?
Menar fredagen innan?
Ja, men då missuppfattar jag det, för jag tänkte så, ja, det är nog på fredagen du ska ha middagen då på landet, så då undrar du hur jag gör. Och då svarar jag så här, jag har ingen aning, men jag antar att jag ska vara i stan och gråta då. Lite skämtsamt så där, för att jag skulle vara ensam i stan.
Mm.
Ja. Och då svarar du så här, jag menade fredagen, dagen före middagen. För om du inte är på landet då, så får jag inte ihop logistiken riktigt kring med handling och gud vet allt. Och då är jag tyst ett tag, för ja, det hände väl något annat, jag svarade inte på det. Sen kommer du tillbaka lite senare på dem. Angående frågan om den 11:e, jag behöver din input om landet frågan. Åker du med mig ut fredagen innan, det vill säga den 10:e, eller vad blir det? Jo, men det underbara i det här, det är så här, du behöver min hjälp att handla och laga mat. Men det säger du inte, utan du säger liksom, hur gör du? Och jag vet inte hur jag ska få ihop alltihopa. Det är på något sätt lite klassiskt manligt att tassa som katten kring het gröt. Istället för att säga så här, du, hej, jag behöver hjälp med handling och matlagning den 10 maj inför middagen, jag ska ha den 11:e.
Jo, men alltså det är väl så här, att det är väl lite, jag kan väl känna att säga, hej, jag behöver hjälp med matlagning och handling när jag ska ha tjejmiddag. Alltså det är ju att ta i samtidigt. Ja, men förstår du, det borde jag ju kunna klara själv. Men samtidigt så har ju du sagt att du ska hjälpa mig. Ja. Så då blir det ju så att jag måste tassa.
Ja, det är väldigt rart. Det är det. Men det är någonstans så kan jag tycka så här. Nu blev jag inte alls irriterad, för jag tyckte att det var rart på en gång. Men det är ju nästan, liksom, det skapar mindre irritation och konflikt om man går rakt på den saken.
Jo, men å andra sidan liksom, så var det ju så. Jag frågade, det jag undrade var ju, ska du åka ut till landet dagen innan? För då vet jag att då kan jag handla på, för jag har ju ingen bil. Det ska jag snart ändra på. Den är på tippen. Den är död.
Jo. Uh-huh. Hur ska du ändra på det, undrar jag?
Köpa en kanske?
Skit
i det här. Nå, hur blir det? Ska du hjälpa mig eller inte?
Ja, jag ska hjälpa dig.
Jag kommer vara evigt tacksam.
Ja, precis. Ja, nej, men det var rart.
Vi byter punkt nu helt och hållet.
Ja.
Så vi kollar om du är normal eller inte.
Okay,
ja. Nej, men den här programpunkten heter liksom, är det normalt? Mm. Alltså att vi ska ta upp några saker som man gör i förhållandet. Men ändå så här skärskådare, är det normalt?
Mm.
Jag börjar.
Ja, skit.
Är det normalt när man bor ihop att, och med normalt menar jag, är det okej? Okay? Ja. Är det normalt att dölja inköp för sin partner om man lever i en familj? Alltså att du köper en gitarr men säger inte det till mig.
Om man har gemensam ekonomi, ja, då ska man inte dölja. Annars kan jag tycka att det skulle kunna vara normalt att, att dölja.
Jag ska jag. Men du tycker inte att det, du skulle reagera starkt om du, för jag vet att det är många som gör så. Framförallt tjejer, ja, tror jag. Ja, ja. Eller kanske killar också, men jag får veta tjejernas men inte killarnas. De köper modegrejer, berättar inte det, hänger in i garderoben och låtsas att man har haft det ett tag så att det inte skriker nytt liksom.
Ja, nej, men ja, det är säkert normalt att man gör så, men det är inte okej. Okay.
Nej, jag håller med. Det är snarare inte okej att det ska vara nödvändigt.
Nej, men det är snarare, exakt, precis. Det är så tycker jag också. Ja.
Okej, har du någon fråga till mig?
Ja, absolut. Ja. Är det normalt att man skvallrar om det dåliga i sitt förhållande för sina bästisar?
Det beror på vem du frågar, men frågar du mig så tycker jag ja.
Det är normalt. Är det så?
Ja, det tycker jag. Ja. Det går väl i linje med allt jag står för. Att, även man ska, att man ska prata om även det som är svårt. Ja. Jag ser på det att du inte tycker om det.
Jo, nej, jag tycker ingenting.
Nej,
men jag menar så här, egentligen bakom frågan så ligger också utan att ha pratat med sin partner om det. Så att, utan att prata i förhållandet.
Ja, det tycker jag ändå. Vadå? Utan att ha pratat om att nu ska jag berätta för min kompis eller vad?
Nej, att man, om man har problem i relationen och man har saker som man tycker är jobbiga som man kanske inte har tagit upp med sin partner, och då går man istället och skvallrar om det för sina bästisar.
Jag tycker att du gör det här ju sämre än vad det är genom att välja ordet skvallra.
Ja.
Det är ju inte det. Jag vet inte, Magnus, det är inte så man gör. Utan man tar ju upp det för att man har ett problem.
Ja. Okay, ja.
Så jag kan tycka att det är normalt att outa de gemensamma problem man har i paret.
Om partnern vet om det också, eller det spelar ingen roll? Liksom.
Spelar ingen roll.
Hjälp!
Ja, vadå? Ska man tiga om det som är svårt, menar du?
Nej. Nej, men det är väl inte det. Det är väl mer det att man att just outa någon annan person som där bara din historia kommer fram. Liksom, där bara din version av sanningen kommer fram.
Det tycker jag att man får leva med. För jag utgår ifrån att du också tar goda råd från dina vänner utan att jag får vara med.
Nej,
du skyller själv.
Ja, jag är onormal.
Ja, precis. Okej, du är onormal.
Nästa fråga.
Här kommer en jobbig sak.
Oj, ja.
Eller det vet jag inte. Men är det normalt att ha svårare för sin partners barn än sina egna?
Det tror jag nog är normalt. Ja. Faktiskt. Jag tror det rimligtvis så är det nog normalt att det är svårare att förhålla sig till. Det är en annan relation såklart. Ja. Det är inte samma band. Det är inte samma ansvar. Det är inte samma...
Nej, precis. Nej. Och det är nästan jättesvårt att sätta fingret på varför. Men från grunden så blir ju en kärlek från förälder till barn. Liksom, den blir ju väldigt stark. Och där kan man också alltid lita på att bandet kommer att bestå.
Ja.
Medan någon annans barn blir ju ändå en ansträngning. Liksom. Man har inte varann oavsett.
Nej.
Ja, nej, men jag tycker också att det är normalt att känna så.
Det finns liksom... Nu, jag vet det här med villkorslös kärlek, att ens barn kommer man älska oavsett vad de tar sig till. Det är ju inte helt och hållet fullt ut sant. Men det ligger ändå någonting i det, att man är beredd att förlåta sina barn nästan för vad som helst.
Ja.
Och det gör man nog inte med en annans barn. Nej. Även om man så har levt ihop jättelänge.
Mm. Jag tycker också att det är normalt. Har du någon?
Ja, absolut.
Ja.
Är det normalt att sätta sina föräldrar före sin partner?
Det skulle jag säga är onormalt.
Det är onormalt, ja.
Ja, verkligen. Vad otäckt.
Ja,
nej, men det är ju då det blir så här svärmorsproblem och svärfarsproblem. Och,
ja. Med tanke på vad vi just pratade om, att man sätter sina barn för någon annan, den andras barn, så är det också så att det här är mina föräldrar. Det är ju de har ju sin villkorslösa kärlek till mig och vi sitter ihop och vi har alltid ett band. Den här partnern kan lämna mig när som helst, men de har jag alltid.
Mm. Det tycker jag vore ett knepigt livsval att välja så. För en förälders ganska otacksamma roll är ju liksom att stå där och stråla kärlek mot barn som sakta men säkert vänder sig bort ifrån en. För de ska börja leva sitt eget liv. Liksom.
Absolut.
Ja. Så att jag tycker att barn ska egentligen vara lite hänsynslösa på så vis mot sina föräldrar.
Jag håller det med dig hela vägen ut. Jag håller verkligen med dig om det. Okay, men jag förstår förklaringen. Jag förstår att många känner det där, att de har någon slags skuld att betala tillbaka till sina föräldrar. Eller att man sitter ihop liksom.
Ja, nej, man har ingen skuld. Ja, vi sitter alla i samma båt, yes, där vid lag.
Yep.
Jag skrek till min mamma en gång när jag var arg och tonåring att jag har inte bett om att få födas, liksom som ett straff till henne för att hon var så. Och då hon var ju liksom rapp. Nej, det har inte jag heller. Så att det är ju lika för alla.
Ja, jo.
Och föräldrar eller inte, det är samma eländiga roll. Här kommer den.
Ja.
Är det normalt att skrika och slänga saker under bråk?
Nej, jag tycker inte att det är normalt. Skrika kanske är mer normalt än att slänga saker för att man blir uppjagad och man tar i. Det är väl mer normalt. Tycker inte du okej, men...
Mm.
Vad har du att säga om det?
Jag väntar bara på att du skulle kanske undra vad jag tycker. Jo, nej, men jag tycker nog att det är normalt att skrika, ja, men inte slänga saker. Jag håller med dig. Sen vet jag att det är vanligt, men jag vill inte vara där. Jag vill inte ha det så. Jag tycker att jag har haft det så. Och den upptrappningen är liksom bara obehaglig.
Mm.
Vi ska prata mer om bråk sen idag om vi hinner.
Men, ja, men skrik är...
Ja, det tycker jag nog. För det är ändå ett relevant...
Absolut.
Det är väl ingenting önskvärt med det heller. Framförallt inte inför barn.
Mm.
Men... På något vis ska ju känslor ta sig uttryck också. Jag kan tycka att höja rösten. Det är skillnad på skrik och skrik också.
Ja,
liksom.
Nej, men det är nog normalt.
Ja, det, tror jag. Ja, det är normalt. Ja,
här kommer en fråga.
Aha.
Är det normalt att inte skärpa sig humörsmässigt inför sin partner? Om du förstår
tyvärr är det nog normalt, ja. Mm. Men det är ju också dumt. Men ja, det är nog normalt. Och då är det bara att hoppas att partnern står ut.
Ja.
Du menar att inte vara liksom artig, trevlig och sådär?
Ja, nej, men som man är på jobbet eller i andra sociala, precis, situationer så kan man ju bli jätteförbannad och ändå stå och le. Liksom. Men,
ja,
men hemma så kommer allt det där ut. Och just att man mår lite dåligt en dag på jobbet så håller man skenet uppe. Mm. Men hemma så brister man ut i liksom... Bara
alltså, jag tror att det här är ett jättestort problem.
Det tror jag med.
Jag tror att det här är... en av tvåsamhetens stora problem. Och jag tror att det i viss mån är därför också som jag inte riktigt orkar bo med någon. Eller jag har alltid bott med någon, men det har inte varit bra. För att det är någonting med det här... När ska man vara avslappnad då? Förstår du?
Ja.
För jag kan inte... Att liksom, att jag ska vara, och det hänger också för mig ihop med det här, hur ser man ut hemma? Ska jag alltid vara lite skärpt och ha något snyggt på mig och ha kammat mig och lite... Nej, jag pallar inte det. Det skulle vara liksom ett...
Ja.
Det skulle vara... Det talar emot att liksom vara i ett par för mig. Hela den här ansträngningen, hela paketet, att jag alltid ska ha ett visst påslag. Jag har antagligen ett ganska stort påslag om dagen. Jag behöver bara noll liksom. Mm. Så det där är en svår sak, men det gynnar ju inte förhållandet.
Nej, men menar du att du tycker att det är svårt att själv liksom, så att säga, vara skärpt? Eller menar du att du tycker att det är jobbigt att du har någon annans vars humör du måste hantera?
Ja, det är ju också skitjobbigt. Men jag menar att det är nog så svårt för mig att vara den här trevliga och artiga på hemmaplan.
Ja, just det. Men så egentligen så du kan tycka att man, om man nu ändå ska leva ihop, så är det, så ska man i så fall ha rätt att, eller liksom rätt, ja, men då ska man kunna följa sitt humör och leva ut saker
hemma.
Nej,
det är det jag tycker inte heller. Nej. För den andra är ju inte intresserad av mina dåliga sidor, och min slutsats blir därför att jag ska vara mycket ensam, för det är så jag kan inte ladda batterierna riktigt ihop med en annan människa när jag har ett påslag. Jag blir trött av det på sätt och vis.
Ja.
Så för mig är det skillnad när du och jag umgås en kväll. För jag tror att du har lättare att koppla av på det viset. Min avkoppling ser ut helt annorlunda egentligen. Men vi har ju hittat sätt att göra det.
Ja, Ja, jag
men
vet
det här
inte.
Tycker jag är en skitsvår sak. Vad ska man hålla för nivå liksom, med de som ändå är viktigast för en?
Ja, för det är ju liksom... jag vet inte, det beror också på hur humörsstyrd man är. Alltså hur mycket upp och ner går det. Jag tror att jag har ett ganska jämnt humör.
Ja, det tror jag också att du har.
Och då är ju inte det... Då liksom påverkar inte det någon annan, den jag är tillsammans med. Och jag tror också egentligen, och det kanske är det som är en bra match, att jag har ganska lätt för att hantera människors upp- och nersvängningar.
Ja.
Ganska lätt. Jag tycker inte att det är så här, åh vad roligt. Men jag kan förstå samtidigt att det här handlar om humör. Det är inte personligt riktat mot mig. Ja. Jag kan också känna att jag kan gå undan i så fall eller bry mig mindre om just det där och så. Det är väl det som är, det är inte givet att man vill leva på det sättet eller kan eller tycker det är roligt. Och då är det ju svårt att leva ihop faktiskt.
Ja. Men jag menar, för mig är ju du väldigt enkel att leva med i förhållande till annat liksom. Just kanske för att du är enkel för mig. Det blir inte så krångligt och jag kan koppla av bättre.
Ja, men jag menar det kanske är en på det sättet en bra matchning. Och det är verkligen inte alla som får till det.
Den är svår tycker jag. Den är svår. När ska man vila liksom?
Ja.
Apropå det så slänger jag då in en fråga. Är det normalt att jag går osminkad i såna här kläder och med typ oborstat hår? Är det normalt?
Ja, jag tycker att det är normalt. Jag tycker att det vore otroligt ansträngande om man inte skulle kunna få se ut som man vill och vara slafsig.
Ja.
Jag tycker det är skillnad mot humör som vi pratade om. Jag tycker att det måste man väl ändå liksom... Och det är också en dynamik i att du har slafskläder på ena dagen och har piffat upp det andra dagen. Det finns ju någonting roligt med det också såklart.
Japp, det var bra.
Ja, men jag har en fråga till.
Ja, säger jag.
Är det normalt att påpeka allt man är missnöjd med den andra?
Nej, det skulle jag säga. Det beror på hur mycket man är missnöjd med naturligtvis.
Ja, vad det är.
Ja, precis, och vad det är. Nej, det tycker jag väl kanske inte.
Nej.
Jag vet inte vad det skulle kunna leda till för positivt liksom.
Nej.
Men som sagt, det är klart att det är normalt att påpeka det som inverkar på förhållandet.
Ja, samvaron.
Ja.
Det var skönt att vi räddade ut de här normerna.
Är du normal?
Nej, ja, ganska normal.
Ja, det
ändå,
tror jag du är.
Ja, är du normal?
Nej.
Du är inte normal?
Nej, det tror jag inte.
Är det bra eller dåligt att vara normal?
Det skulle vara skönt att vara normal. Jag tycker det har varit mycket krångel med att jag inte har varit normal.
Ja, ja.
Ja, vi tar ett lyssnarbrev då.
Ja.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Innan vi fortsätter vill vi slå ett slag för vår bok Lyckligt skild. Där berättar vi om erfarenheter från våra egna separationer, om problem och de lösningar som hjälpte oss under den där ganska jobbiga tiden. Boken finns som pocket, ljudbok och e-bok i bokhandeln och på nätet.
Här har vi en som undrar så här. Går alla relationer att rädda? Hon är en kvinna som skriver här. Hon är kär i oss båda. Det tycker vi är roligt.
Ja.
För att hon tycker att hon får nytta av oss. Ja. Och hon lever ett förhållande, men hon skriver så här. Jag har svårt att ta steget att skiljas. Hon är liksom fast i vad ska svärmor tycka, hur ska det bli med allting och barnen och bla bla. Och så säger hon, alla de här anledningarna vet jag skulle lösa sig. Och jag tror verkligen att ni har rätt, att det finns ett bättre liv bortom skilsmässan. Men jag har fastnat i tanken, teorin, om att alla förhållanden egentligen går att rädda om man bara gör rätt åtgärd. Som att jag och min man inte kämpar på rätt sätt. Vi har haft det jobbigt i typ 8 år och varit gifta i 10. Barnen är 8 och 3 år. Jag kan sätta fingret på precis alla våra problem. Jag vet vilka destruktiva mönster vi har. Jag ser mycket i våra barndomar som påverkar. Då måste jag väl ändå kunna lösa problemen, eller? Jag kan bli provocerad av att par som skiljer sig efteråt är jättegoda vänner och samarbetar kring barnen. Om de nu kan det, vad var det som i så fall inte gick att få till under samma tak? Mm. Typ som Marit och hennes man. Om det går så himmelens bra nu, varför kunde det inte ha gått då? Detta ältar jag och kan inte förmå mig att skilja mig. Och sen berättar hon att hon är olycklig, känner sig ensam, att de bråkar mycket. Och hon är temperamentsfull och mannen är en mussla. De har gått i terapier och läst böcker. Och hon skriver, man får ofta höra att om man har gjort allt man kan, då räcker det. Och man kan skilja sig med gott samvete. Men då menar hon, om man har gjort allt man kan, då borde man väl ha nått i mål. Liksom. Så här sitter jag fast. I en relation som jag verkligen inte trivs i, men med känslan av att den måste gå att fixa om jag bara gjorde rätt sak. Ungefär som att jag inte har testat allt än. Vad har ni för tankar? Kunde era tidigare relationer egentligen ha reparerats? Hur länge är det rimligt att lappa och laga? Och så säger hon att hon önskar att hon kunde vara lycklig med mannen, men hon har börjat tappa både vilja och ork efter alla dessa år av kamp.
Mm. Det känns som det var jättebra frågor, tycker jag, men det känns som det var två olika saker som jag såg i det. Det ena är att jag tror så här, det är lätt att tro att ett förhållande är som en bil. Att du skulle liksom så här skruva i rätt skruv på rätt ställe så var det klart sen.
Ja.
Och så enkelt tror jag inte att det är. För att ett förhållande handlar om så många, många olika saker. Så att och det är inte bra eller dåligt. Alltså det är inte ja eller nej, utan det finns en skala mellan att det är fullständigt uruset och toppen bra.
Mm.
Och därför så är det liksom svårt att säga, jaha, nu gjorde vi rätt åtgärd för att det skulle bli bra. Utan
Nej, det är inte matematik.
Nej. Och sen tänker jag också så här, att det är klart att alla, ja, man kanske kan säga om man kämpar tillräckligt länge så blir det bra. Men om man tänker den tanken fullt ut, det vill säga att så här, vi lever i ett förhållande som är dåligt, ingen av oss mår bra, barnen kanske är okej, men de skulle kunna ha det bättre. Vi kämpar och kämpar och kämpar. Barnen blir stora och flyttar ut och har vuxit upp i ett dåligt förhållande. Vi fortsätter att kämpa och kämpa och kämpa. Vi gör inte slut, utan vi fortsätter. Mm. Och så blir vi pensionärer och så sitter vi på ålderdomshemmet och då blir det bra.
Hur då?
Jo, men om man säger så här, det går till slut. Så när vi inte har några konflikter så blir det bra. Mm. Men då är frågan så här, var det ett liv värt att leva?
Precis.
För att det är ju den där tidsspannet man också, nu är jag inne på det och säger, hur länge ska man vänta?
Mm.
Och jag kan inte svara på det, men jag kan bara säga så här, verkligen inte för länge. Vänta inte för länge,
för det är waste of life. För de där åren när man kämpar, de ska ju också räknas. Var det här bra år, eller har jag det bra eller har jag det inte? Sen är det ju som sagt en avvägning, för om man kämpar länge så kanske det kan bli bra, vilket jag kanske inte riktigt tror faktiskt.
Nej, och det är också en risk liksom.
Ja, jag ska säga att det här är så roligt att hon skriver, för jag har inte riktigt hört det här förut, men precis så där hade jag det, precis så där tänkte jag. Framförallt har jag tänkt så med barn, för vi hade problem med, ja, sådär som alla har nu med barn som spretar fel på något sätt i en viss ålder. Och jag är också i grunden lärare, väldigt intresserad också av barnpsykologi och allting. Och hade verkligen tanken, gör man rätt så blir det rätt. Här fick jag liksom på moppo, så blev det inte. Och det är ju som du säger, det har att göra med att vi är inte maskiner. Vi har liksom egna personligheter och det är en sak med barn. Men om man nu flyttar över det här till liksom ett par, Så är det ju inte riktigt så att det som är rätt för en är inte nödvändigtvis rätt för den andra. För att man kanske är olika eller har vuxit isär och blivit olika. Sen är det ju också det här att parförhållande, det bygger ju inte på förnuft från början.
Nej.
Det bygger så att säga inte på matematik, plus minus. Nej. Eller liksom den här ekvationen gick fint ihop, vi blir ett par, utan det bygger på attraktion som är en ganska flyktig materia, och förälskelse som också är det. Och det överbryggar ju så många saker. Så att när man sen, när det är borta så ska det visa sig, okej, hur funkar vi nu då? Men jag tycker att det där var min egen fälla. För precis som hon så var jag och är sjukt resultatinriktad. Mm. Och jag har en stor tilltro till min förmåga att fan, jag ska klara det här. Ja. Jag ska klara det här. Så att vi mådde ju också, eller vi hade det dåligt i väldigt många år av vårt förhållande. Tills jag kom på att jag inte kunde ordna det här.
Nej.
Alltså det finns inget sätt att ordna det. Om man är allt för olika eller olika i vitala delar, så att ens känsloliv kanske passar jättedåligt med den andras. Man kan ju inte, jag skulle säga att man kan ju inte ändra en annan människa. Och då återstår att man ska ändra sig själv då. Om hon är temperamentsfull och han är en musla, ja, då hade det kanske varit enklare om hon också vore en musla. Men vad är det för liv för henne? Hon är ju inte sån.
Nej.
Och han kanske inte kan bli den hon önskar. Och då tänker jag att istället för att kämpa och vara olycklig, så kanske det är sunt att inse det, att vi två, det här är vad vi kommer att få. Liksom. Det är det här jag har att ta ställning till. Jag har inte det här att ta ställning till bästa tänkbara scenario. Liksom. Någons potential. Ja, alla har vi en annan potential, men om den aldrig visar sig. Mm. Man kan inte leva med någons potential bara.
Nej, nej. Och jag tycker också någonstans att hon har liksom, hon har svaret lite grann också i den här frågan om, ja, men om man, de här som då separerar och sen har funkat jättebra ihop, varför kunde de inte ha gjort det när de var tillsammans?
Ja,
nej, men
de
kunde inte det, och det här funkar så oerhört mycket bättre.
Ja.
Och att det är på något sätt som att, varför skulle inte det värderas högt? Varför kan inte det värderas högre än ett dåligt förhållande?
Mm.
För att det är också så här, det som händer när man separerar, när man väl beslutar sig för det här. Mm. Om man gör det på ett bra sätt och har egentligen all den insikten som hon verkar ha, det är ju att man tar bort de här, liksom,
jag tar bort det dåliga.
Ja, du tar bort de relationsbitarna och de banden som inte funkar.
Ja.
Och behåller de som är bra istället.
Ja.
Och det blir hon lyckligare av, han lyckligare av, och jag tror att barnen blir lyckligare av det också.
Mm. Precis, för hon nämnde det här, ja, att som jag och min exman,
ja,
då, när allting funkar så,
ja,
bra, varför gick inte det att ha det så bra medan vi var ihop? Och jag kan säga att jag förstår verkligen frågan, men jag kan också säga att jag försökte det. Jag försökte medan vi levde ihop att vi skulle dela upp. Jag hade alltid liksom måndag, tisdag, han hade alltid onsdag, torsdag med ansvar för barn och alltihop. Och så där. Vi försökte komma så långt som möjligt, men det finns ju det var ändå så att i vardagen, hans och mina beröringspunkter, alltså jag tycker, hans temperament i förhållande till mitt temperament, vi störde varandra väldigt, väldigt mycket. Det uppstod väldigt många osköna känslor. De osköna känslorna slapp vi när vi separerade.
Mm.
Och var och en kunde också börja bygga upp relationer var för sig med någon annan som gjorde dem också lycklig, så att säga. Så att det fanns en ren vinst på så vis. Jag ska inte säga att det inte var jobbigt att skiljas, för det är det. Men det var absolut värt det. Och jag kan tycka att jag kämpade för länge.
Mm.
För att det var egentligen utsiktslöst. För förändringen som jag hoppades på, den skulle egentligen handla om att någon av oss skulle byta temperament och personlighet.
Mm.
Det händer inte riktigt.
Nej, jag tycker att det där är så liksom, det är så intressant att man inte kan värdera det där. Att du inte kan tycka att liksom, det där är egentligen det perfekta tillståndet.
Mm. Men det är ju för att man, ja, det är för att det är ju normen återigen. Liksom, att det är en sån stor sak och en sån stor brist, så att säga, att i många ögon att behöva ha skilt sig.
Ja.
Och det är ju det man vill ändra på.
Ja.
Det är ju liksom bara en konstruktiv följd av någonting som inte blev som man hade tänkt sig.
Ja, ja.
Så jag tycker att
Nej, och jag tycker också det är på något sätt som att man tänker att så här, förhållandet är i alla väder värt att bevara.
Nej, precis.
Och det tycker jag är, det kan man också tänka på så här, ja, men det förhållandet, det var inte bra. Ett annat kanske blir bättre. Eller ett tredje, ja, eller ett fjärde. Mm. För att det, ja, jag vet inte, man håller det liksom nästan som något heligt. Som så här,
ja, men det är den traditionen vi kommer ifrån. Att ja. Det har varit heligt, ja. Vilket ju är nys.
Ja.
Det är inte heligt. Nej. Det funkar inte så. Och det är klart att det som bromsar den är ju omsorgen om barnen.
Ja.
Men som sagt, det behöver inte bli, om man har två ansvarstagande föräldrar, ibland kan det räcka med en, så behöver barnen absolut inte ta skada av det här. Det blir en sorg för alla inblandade, ja. Men man kan göra det bra. Så att, så sista frågan som man ställer, hur mycket av en kamp ska en relation egentligen vara? Periodvis kan det nog vara väldigt mycket kamp, tänker jag.
Ja.
Men om det är en daglig kamp, det ska ju också vara ett uppåtschack att vara med en annan människa. Det var det kärlek var till för. Mm.
Det ska
inte vara så mycket kamp.
Nej, och livet ska inte innehålla en massa... Det, man har inte tid med att hålla på med liksom den där kampen och den där dåliga måendet och taskiga situationen. Det är dumt.
Mm.
Ja, slöseri med tid och liv.
Lycka till. Hoppas att berätta gärna hur du tänker sen. Hur det här landade.
Mm. Du, apropå sådana här destruktiva relationer.
Ja.
Så håller du och jag ju på tillsammans och tittar på en tv-serie som heter Dirty John på Netflix.
Ja, den ska vi tipsa om.
Ja, den ska vi tipsa om. Den bygger ju på en verklig historia. Så det finns en dokumentär som ligger bredvid också. Men det här är en dramaserie som handlar om ett förhållande. En man som manipulerar kvinnor runt omkring sig på ett ganska otäckt sätt. Och det intressanta tycker jag, det är att man någonstans kan förstå de här liksom ganska... så här, normala. Nej, men så här, kvinnor som de inte är dumma i huvudet eller har något fel på sig, utan tvärtom ganska högutbildade, bra jobb alltihop, men de går på det här i alla fall. Och jag förstår det.
Ja.
För han är otäck och smart.
Ja, ja, men det är ett bra tips för den som vill se något psykologiskt spännande. Läskigt.
Ja, spännande
blir det också. Spännande
får man
lov John på Netflix.
Exakt.
Ja.
Jag skulle vilja berätta en sak, eller en grej som jag liksom, som slog mig för några dagar sedan nu. Jag vet inte om det är påsken eller vad det är, att det är högtid. För att min mamma gick ju bort i julas.
Ja.
Och hon hade Alzheimer och var borta och hade varit borta i huvudet i flera år. Och jag upplevde det som nästan skönt att hon fick gå bort.
Mm.
Det var liksom den första känslan. För det jag såg, det var ju en människa som tynade bort och inte hade kontakt med omvärlden. Så det var mitt minne av henne. Men sen nu i veckan så plötsligt så kom ett minne tillbaka av henne när hon inte hade Alzheimer.
Ja.
Och det var, vi gick i kyrkan på påsken och sådär, vi hade liksom minnen från det. Och då kom liksom sorgen över mig. Att det, ja, men det, nu är hon borta och den personen som var min mamma under alla, vad det nu var, 80 åren innan. Henne plötsligt såg jag och började sakna. Samtidigt så i den här sorgen så blev det också det ljusa. För det var ju det där som var det bra. Mm. Det var ju det som var det härliga. Och någonstans så kan jag tycka att det är liksom... jag vet att jag pratade med en bekant också som hade förlorat sin fru nyligen. De är kanske 60-70 någonting. Hans fru gick bort. Och han sa han också nu i det här läget, för det ganska nyligen, så pratade han om att jag är så ledsen för jag ser framför mig de sakerna vi inte kan göra nu.
Ja.
Men sen sa han också att sen kommer det väl det går över efter ett tag och sen börjar man minnas det ljusa. Och det, så känner jag för min mamma också, att det här minnet var ju ett ljust minne också. Och man hoppas att, liksom, att man får sörja färdigt och ta de här påsken och gråta över det. Men att sen exakt samma minnen som man gråter över också blir, vad härligt det var. Precis. Vad härlig hon var, vad härliga de här människorna var.
Mm.
Det är något med liksom hur man går över ifrån svart till vitt eller från sorg till...
Nej, men jag tror också att det har att göra med att det påminner lite om när min mamma dog. Och så alltså de här sista åren, då är det ju ofta, då är det sjukdom och det är präglat. Och då ser man den personen. Men när de sen har gått bort, då ser man helheten.
Ja.
Och då kan man det blir nästan som att det går över från svartvitt till färg. Liksom.
Ja, exakt.
Det är något jättekonstigt.
Precis.
Ja.
Det går över precis det jag kände faktiskt.
Det är jättekonstigt. Ja. Och på samma sätt så är det nog en relation också. Att de här sista jobbiga åren innan en separation, då ser man eländet. Sen när det är gjort och man har separerat, ja, då kan man se hela, ja, förhållandet. Då blir det också sorgligt, ja, för då ser man också det som var fint, precis, ja, som med din mamma. Då ser du den som du saknar.
Exakt,
liksom.
För det var det jag kom till också, att jag vet ju att jag också för några veckor sedan så att jag tittade på gamla bilder. Jag gick igenom liksom alla bilder och det dök ju upp bilder ifrån, precis, barnens barndom, ja, och när vi fortfarande levde ihop. Och jag tror att förut så fick jag en klump i magen av det där, precis efter skilsmässan och en bit in i det där. Men nu kändes det också som, ja, vad härligt det var.
Ja.
Vad kul det var. Vad ljust då i färg.
Ja.
Och
det var inte sorgligt. Det blev inte förknippat med sorgligt att det var över då.
Nej, faktiskt, nej, inte. Eller det, alltså, det, allting som man har bakom sig, även personer som har gått bort och relationer, det är klart att det finns en viss sorg i det. Det vore ju konstigt annars. Men sorgen är inte det som tar överhanden och griper an och gör att man vill tränga det ifrån sig. Utan det blir någon slags, ja, bitterljuvt säger man väl liksom, att det är så här, ja, det är både liksom en sorg och, men jag tror att glädjen och liksom det ljusa tar över på något sätt.
Ja.
Det kan man försöka komma ihåg när man befinner sig i den där svarta perioden, oavsett om det är någon som har gått bort eller man har förlorat någonting eller separerat.
Mm. Ja. Det var fint. Ja, om jag då ska ge mitt råd som jag tänkte, så får det knyta an väldigt till det här, för det är då när man är i det här mest förtvivlade, och det kan vara olika för olika personer. En del tycker att det är mest förtvivlat just när man separerar eller blir lämnad. För andra är det här valet och kvalet situationen det allra, allra jobbigaste. Men att man då, utifrån det du säger också, att man ska komma ihåg att den känsla som jag har nu, den kommer inte att vara sen. Det kommer att ändra sig, för allting ändrar sig alltid liksom. Så att det här fruktansvärda eller paniken eller förtvivlan där man bara är helt lost, det kommer att gå över. Det kan man lita på liksom. Det kommer inte att kännas så här. Och samtidigt åt andra hållet, att när man är i någonting som är fantastiskt lyckligt, att man också ska vara medveten om att tyvärr den här känslan, den här idyllen, den är, ja, inte den är inte beständig, för inga idyller är beständiga. Eller inga så här starka lyckokänslor är för evigt. Så då får man snarare tänka liksom att passa på, att njuta av det.
Ja.
Att vara i den stunden liksom. Ja. Och ta vara på det som är bra här och nu.
Ja. Visst, så är det ju. Jag tror att det svåra är att ha is i magen i båda de där situationerna. Eller att använda sitt intellektuellt och inte bara sitt intellekt och inte bara sina känslor.
Säg hur du tänker.
Jo, jag tror att det är ju det här att bli, vad heter det, swept away, vad heter det? Medryckt,
ja,
av någonting. Att man tänker inte i den där stunden när man har djup, djup sorg eller i den stunden man har stor, stor glädje heller. Man är bara mitt i det.
Mm.
Och att vara lite smart i det och tänka just intellektuella tankar att det här kommer gå över eller så, det är svårt. Och det vet jag sjutton hur man...
men jag tror att, precis, men just därför kanske det är värt att utifrån få höra det också.
Absolut.
Att man påminner varandra om,
ja,
det. Att det här som du är i nu, när du är lämnad, ja, och bedragen och oälskad känner du dig, för det känns, alltså det som känns, det är ju inte helt relevant. Ingen kommer någonsin att älska mig mer, jag kommer,
visst,
alltid att bli ensam,
ja,
det är liksom skräckvisioner, och så kommer det inte att bli.
Nej.
Utan den känslan kommer att ändra sig, ja, liksom.
Nej, jag vet, och det där är också, jag har också tänkt att det där är ju en, det är det som är livserfarenhet på något sätt också, att du vet att när du, om du har varit med om en massa sorger,
ja,
då vet du, då blir du liksom, då förstår du också att efter det här så kommer jag kommer att komma igenom det här, och att man blir klokare och klokare, samtidigt som man, jag har också varit rädd att man blir avtrubbad, men det tror jag inte att man blir.
Nej,
jag tror att man kan sörja precis lika djupt. Man vet att man blir bättre och bättre att se en väg ut ur
det,
och bättre och bättre att förstå att det går över.
Mm.
Och egentligen är det precis som du säger, det är väl samma sak med glädje, att så här, upplev den, ja, vad härligt, men njut av den.
Ja.
Liksom, förstå att det här är liksom något som är...
Och ta, det är också livserfarenhet. På liksom tacksamheten för,
ja,
det. För det är också någonting man mår bra av.
Ja.
Liksom. Ska vi då önska våra lyssnare en glad påsk?
Ja,
med det, här.
Det gör vi.
Ja.
Det är ju när den här podden kommer ut långfredag.
Ja, att... och jag skickar med vissheten om att när man har det tufft, då är påsk något av det värsta man kan vara med om. För det är någonting med att okej, okay, då ska allting vara så härligt, människor umgås, man känner sig sjukt ensam mm. om man inte har det bra när det är så här långhelger. Man borde vara så lycklig för det är vår och det är vackert, men man är olycklig. Det blir så otroligt tungt.
Får jag lägga till en sak ja. Då? Eftersom jag faktiskt är katolik. Ja, men det finns, om man pratar om påsken, så är det faktiskt så här i katolska kyrkan. Det här har jag upplevt en gång så oerhört starkt. Jag har liksom inte riktigt fattat att det inte bara är en massa bibelord och skrivelser hit och dit, utan det finns en dramaturgi i det här, en känsla, en stämning. När man går i kyrkan på långfredagen i katolska kyrkan, då är det en liksom, man har tagit bort alla prydnader, det är bara helt kalt, och man har en mässa, och sen så avslutas den med att man går i procession fram och kysser Jesus på korset. Mm-hmm. Och det gråts. Och det är nästan så att folk skriker. Man upplever den här totala, liksom, universella sorgen över att då, ja, som man tror, frälsaren har gått bort ifrån det. Det är en sån fruktansvärd sorg. Och sen så går det ett dygn, och sen vid midnatt påskafton så kommer glädjen tillbaka. Alltså den där känslan som folk går igenom då, oavsett vad man tror på, det är ju precis det handlar om, så här fruktansvärd sorg och sen så hopp och önskan och längtan, och sen så säger det puff och så blir alla glada igen och det tänds ljus och äts ägg och alltihopa. Det betyder någonting för människor att få gå igenom det där.
Ja, för mig är det obegripligt. Ja,
men det är som ett skådespel. Man upplever någonting och man får liksom en känsla i kroppen som är så här, ja men vad, jag gick igenom det här. Det var viktigt för mig att göra. Ja, bara ett tips.
Ja, du menar att det skulle kunna vara värt att besöka?
Ja, faktiskt, även om man inte tror, för att det är lite grann av ett du kommer åtminstone förstå vad som händer. Du kommer se de här sakerna och känna, oj, vilken enorm sorg som upplevs i det här rummet, och vilken enorm glädje som upplevs när då man har påskmässan. Ja, nej, det var...
Nej, jag kom katolika fram. Ja, men kära ni, ha så bra ni bara kan, och glad påsk, och sen så hörs vi igen om en vecka då.
Det gör vi.
Ja, hejdå.
Hejdå.
Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Och ni som vill stötta podden kan swisha ett litet bidrag på 123-087-1798. 123-087-1798.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.